Hope Church, Växjö. Trevligt att få besöka er här. Maja heter då jag. Och jag är 23 år gammal. Jag kommer från Linköping. Så vad blir det? Kanske 2 timmar härifrån, bil. Jag vet inte, jag har inte bil. Så jag vet inte hur lång tid det tar. Ja, tack så jättemycket. Och jag tog ju studenten då 2019. Och då har kommit in i ett missionellt liv. Som missionär. Att jag vill liksom inte bara vara i Sverige. Utan jag vill till andra länder. Och dela om Jesus Kristus. Och jag vet att några... I know that there are some people here with translation, so I just want to say hi to you guys, my international friends. So nice to speak some English as well, and not only Swedish. Så sen 2019 har jag varit i en drös massa länder. Nu senast, bara om vi går tillbaka några månader, då var jag i Etiopien en månad med den här missionsträningsskolan. Där fick vi se 200 frälsta och 100 döpta bland de stammarna som vi var till. Helt fantastiskt. Och sen var jag sen så länge lite i Sydafrika. Och sen var jag i Sri Lanka. Och där var jag en andra gång också. Så nu börjar språket sitta lite i det srilankesiska singalil och tamilspråket som finns. Så det är någon här som kan... Är det någon från Sri Lanka här? Jag vill se kolla. Är det Singalil och Tamil? Singalil. Kohomode. Kodakundai. Stuti. Påverkar evangeliet mig och hur kan jag dela det vidare till andra? Så det är fantastiskt. Mission är verkligen något jag brinner för. Jag älskar. Och det är så utmanande. Men jag tycker det är underbart. Det är faktiskt dock inte det jag ska prata om idag. Utan ikväll, i eftermiddag, har jag tänkt att dela lite mer om lärjungaskap. Jesus har kallat oss. Vi ser att han säger, följ mig. Det säger han i en av böckerna, han säger i Markus kapitel 1. Där han kallar oss att vi ska följa honom och han ska göra oss till människofiskare. Och han säger även, jag har sänt er. Och det här säger han i Johannes kapitel 20. Där han säger, frid åt er alla. Så som fadern har sänt mig, sänder jag nu er. Han har gett oss en identitet. Någonting att göra. Följ mig. Vi får följa Jesus. Vara hans lärjungar. Att lära känna honom och lyda honom. Det där det innebär med att vara en lärjunge. Att man tar efter någons liv. Till exempel förr i tiden så hade kanske en hantverkare en lärjunge för att lära sig hur den här jobbar, hur processerna går till, hur ska jag göra detaljer, vilka misstag ska jag undvika och hur ska jag göra istället. Precis så är det samma med att vara Jesu lärjunge. Hur levde han? Hur bemötte han människor? Hur stod han till rättvisa och liksom, hur levde han livet här på jorden? Så att vara en Jesu lärjunge handlar om att känna Herren och att lyda Herren. För Jesus är vår Herre om vi är hans lärjungar. Så det är honom vi ska känna och det är honom vi ska lyda. Och det var så härligt när vi var nu i Vetlanda i morse. Då var det en man där som heter Roger som sa att Guds ord är sanning. Och han sa att Guds ord är sanning. Och han sa att Guds ord är sanning. Och han sa att Guds ord är sanning. Wow. Vet ni vad han mer sa? Nej, ska jag. Han sa att Guds ord är sanning. Så han sa det liksom gång på gång på gång. Och jag bara, ja, det är så det är, verkligen. Det är där vi hittar sanningen. Och har du inte utforskat den, testa. Ge det ett försök. För vi kan hitta många olika saker i världen som kan vara en sanning. Men har du inte testat på det här? Ge det ett försök. Guds ord är sanning. Och om vi kollar tillbaka till Jesu lärjungar. Hur de hade det. De var väldigt speciella. Jesus hade 12 lärjungar. 12 närmsta som han hade utvalt. Att säga, följ mig. och jag ska göra det till människofiskare. Så han hade 12 stycken som följde honom vart han gick och lyssnade till när han undervisade och lärde sig och lärde sig och lärde sig. För att de i sin tur skulle göra precis likadant. Och dessa lärjungar, det är helt slående, det är lite konstigt hur olika de är. De har olika livserfarenheter, kunskapsnivåer, intressen, personligheter, känsloliv. De som Jesus kallade till sig var kanske det samhället såg vara bortvalda. Men i Jesus ögon så är de utvalda. Och där vill jag också meddela till er att Jesus väljer dig. Du är utvald av honom. Och det kommer det alltid vara. Men det ligger alltid på oss om vi vill välja honom. Så dessa lärjungar, det var en skara av skraja fiskare. Lite rädda. Kunde nog kanske inte så mycket mer än att fiska. Och det var där de tänkte ägna livet till. Fiska, fiska, fiska. Det var en hatad tullindrivare. Det var en motståndspatriot. Och bland de här olika dröserna av människor, där såg Jesus modiga ledare som skulle stå upp för det här budskapet. Och Jesus valde dem, inte för att de var goda, utan på grund av sin egna godhet. För att han såg potential i dessa människor. Och det finns en bok, det finns faktiskt böcker utöver Bibeln. Men som handlar om Bibeln och fördjupar sig lite till i den här grundtexten. Och jag tyckte att den beskrev så bra den här gruppen med lärjungar som följde Jesus. Så vi kommer få upp texten här och jag kommer även läsa upp den. Så ni kan följa med i texten. Unfortunately, it's in Swedish. So, Joy, you better work. Men det gör det jättebra. Så då står det så här i en bok som heter Att vandra med de 12. Jag vet inte om det kanske kommer upp där. Annars får ni lyssna till min röst. I tveksamma och skraja fiskare såg Jesus modiga ledare som skulle stå upp inför religiösa och politiska ledare. I hetsiga och lättirriterade unga spolingar med för stort ego och för litet hjärta, där såg Jesus milda pastorer som skulle undervisa världen om tjänande kärlek. I kvinnor som ingen räknade med såg Jesus framtida budbärare som med dem om de allra största nyheterna i historien, sin egna uppståndelse. I människor som brann av trångsynhet, trångsynt nationalism och religiös militarism såg Jesus missionärer som skulle gå ut i världen med berättelsen om Guds kärlek till alla folk. I logiskt resonerande och analyserande människor såg Jesus potentialen till modiga och utgivande apostlar. I hjärtan hos sådana som sviker såg Jesus potentialen till en berättelse om ett upprättat och ett förlåtet liv. Så här är det ganska mycket fakta och information, men det här beskriver många olika av dessa lärjungar som Jesus valde. Till exempel så har vi Petrus som var en av hans närmaste lärjungar. Han svek Jesus 3 gånger när han sa att han inte skulle göra det. Och Jesus föresåg, du kommer svika mig 3 gånger innan tuppen galer. Och han säger, nej Jesus, det kommer inte göra. Jag är din lärjunge, jag är din närmaste, det är klart inte jag ska göra det. Och vad gör han? Han sviker Jesus 3 gånger innan tuppen galer. Men en sån person ser Jesus potential till en berättelse om ett upprättat och ett förlåtet liv. För det var precis vad som hände med Petrus efteråt. Han fick förlåtelse och blev upprättad för sina gärningar. Så det här handlar om att vara en lärjunge. Att vara en lärjunge till Jesus och att sedan göra lärjungar i sin tur. Men det viktigaste att börja med i sin resa med Jesus är att vara en lärjunge. När vi har det rätt här inne, då kommer det ta sin akt ut. Jesus kom ju med ett uppdrag hit till jorden. Vad är det här för uppdrag? Jättespännande uppdrag. Han kom för att rädda mänskligheten. Från att gå under från döden, i döden. Och när Jesus var här så undervisade han människorna. Han gick runt och visade på sitt liv hur vi skulle leva och hur vi skulle göra. Och han blev också testad och han gick emot mycket frestelse och det var mycket som lockade bort honom. Eller försökte locka bort honom, skulle jag säga. För det lyckades inte med det. Han kom med ett uppdrag att korsfästas på korset. För att ta det straffet som egentligen var menat för oss skyldiga, vi människor. För vad våra överträdelser har gjort. Men han hade ett uppdrag. Men det var många som slet och försökte få bort honom att inte utföra det uppdraget. Och jag tror att det kan ibland ha att göra med att man inte har rätt bild om vem Jesus är. Och min fråga till dig som jag vill att du ska fundera över idag och kanske ta med hem. Vad har jag för bild av Jesus? Vem är han? Vem får han vara i mitt liv? Hur mycket plats får han ta i mitt liv? Om jag har honom som herre och frälsare, hur mycket låter jag det påverka mig? Och ibland så kan jag själv verkligen befinna mig i den frågan. Hur mycket låter jag verkligen Jesus påverka mig? Och hur mycket låter jag honom leda mig? Är det Maja som leder mig mest? Eller är det Jesus som leder mig mest? Vem är det som egentligen vet, känner mig bäst? Är det jag själv? Eller är det han som kanske formade mig och visste mig innan jag ens var i min mammas mage? Kanske det är Maja. Så väljer jag ändå att göra vad jag tycker är bäst. Men jag har lärt mig av mina misstag. Och Jesus är god. Han har nåd. Och tack gode Gud för det. Men jag har skrivit ner några punkter som jag själv har brottats med. Som jag har stått mellan liksom. Jag växte upp i en kristen familj. Och fick det väldigt fort liksom klarhet att så här, Gud existerar. Och han har vill med mig att göra. Han har gjort någonting som ingen annan har någonsin gjort. Han har visat vad äkta och den största kärleken är. Att man ger sitt liv. Ingen fara. Och jag växte upp i kyrkan. Och när jag sen kom till gymnasiet, som är typ lite high school, då hamnade jag liksom i lite två världar. För jag älskar att vara i kyrkan och den församlingen där. Men jag började också se att världen verkar vara intressant. Det här vill jag också se vad den går för. Testa på vad det finns för livsstilar där. Än att följa den livsstilen som jag växte upp i. För när jag växte upp så växte jag också upp utan en fadersfigur. Min pappa blev sjuk när jag föddes. Han blev diagnostiserad med en demenssjukdom som sätter sig i främre delen av hjärnan. Och det liksom påverkar personligheten och karaktären. Till slut blir man bara ett skal som sitter i en rullstol. Och sen när jag var 11 år så gick han bort. Så jag växte upp utan en pappa. Med min mamma och mina tre stora systrar. Och det hade kunnat gå hur snett som helst. Men jag hade min församling. Och jag hade min himmelska pappa. Och jag har sett så tydligt hur han verkligen har fört mig på rätt vägar. Och att han har sänt in människor. Att han aldrig lämnat mig. Men jag valde att lämna honom. Även om han hade varit så trofast. Så när jag kom då till gymnasiet. Då hamnade jag i den här dubbelvärlden. Så en fot var i kyrkan. Och en fot var på festen. Där hamnade den. Och jag kunde verkligen komma till kyrkan några dagar. Och sen en annan kväll så drog jag och festade med mina vänner. Och sen gick jag till kyrkan igen dagen efter och låtsade som att allting var bra. Men det var inte. För att när jag började gå dit så började lögner komma. In i mig själv, om mig själv. Men också att jag började ljuga enormt för min familj. Och det blev besvikelse. Och det blev bara, det bröts ner. Det gick bara neråt. Neråt så. Och 2018 sen, när jag fyllde 18. Då kom jag till ett läger där de ville att jag skulle dela mitt vittnesbörd om min pappa och hur Gud har fått vara en sån fadersfigur. Och när jag gjorde det så blev det så tydligt att det här livet är inte mitt. Gud har ju skapat mig och Jesus har köpt mig fri på korset med sitt egna blod. Han liksom dubbeläger mig. Och här går jag runt och tror att jag är huvudkaraktären och jag kan leva mitt egna liv. Men han har verkligen gett allt för mitt liv. Så då var det bara en så tydlig point att nej, det är all in or nothing. Så då valde jag att nej, jag ska inte hålla på med det världsliga livet som inte leder till någonting. Och gå in all in för Jesus. Som jag vet leder till evigt liv. Som är den enda vägen. Nu till de här punkterna. Och sen så, ja. Så det jag brottades med, som man kanske känner igen sig i, är att ibland så kan vi säga, ja, men Jesus, du är så god. Du kom och du dog på korset. Du gjorde det för att vi skulle bli fria och rädda oss. Och jag vill ta emot den här frälsningen. Men blanda inte in det i mitt liv. Jag tar gärna lite av frälsningen, men du får inte komma in i mitt liv liksom. Blanda inte in dig. Eller så kanske vi tänker att Jesus, en uppståndelse. Den har gett evigt liv. Den här uppståndelsen, den vill jag ha. Men jag vill inte ha din död. Jag vill inte gå med på att dö själv. Från mig själv. Från mitt kötts begär. Från mitt gamla liv. Och kunna få emot hans nya liv. Så vi vill ha hans uppståndelse, men inte hans död. Och ibland så vill vi kanske att han ska komma och vara vår frälsare. Men vi vill inte att han ska vara vår herre i vårt liv. Eller att Messias, att han får gärna knäböja sig till mina ambitioner. Men inte att jag skulle gå och knäböja mig till hans ambitioner. Och så det här stod jag. Mitt liv speglades verkligen mellan de här två världarna. Men sen insåg jag att nej, Jesus har sagt en grej med att vara lärjunge. Och det säger han i Lukas 9, 23 och 26. Jag tror tyvärr inte jag har med den på PowerPointen. Men då säger han så här. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv. Varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, om hon samtidigt går evigt förlorad? Det var ord som träffade mig. Om jag så vinner hela världen, vad spelar det för roll om min själ går förlorad? För den har vi. Den har vi alla. Och det finns bara ett sätt som den blir räddad. Så vad har du för bild av Jesus? Och vad har du för bild på ditt egna lärjungaskap? Om du har valt att följa Jesus eller inte valt att följa Jesus än. Vad har du för bild på Jesus? Det finns att det står så här. Att Jesus död är vår död bort från synden. Jesus uppståndelse är vår uppståndelse. In i det eviga livet, in i Guds rike. Och det kommer ske vid Jesus återkomst. Och det är ord som också, det ska få landa. Och där behöver vi välja varje dag. Det är inte ett beslut och sen är det klart. Det här är en process. Det här är en livsstil. Det här är ingen quick fix. Det här är ett evighetsuppdrag. Men wow, vad underbart det kommer vara när vi kommer stå där framför tronen och säga, jag gjorde mitt Jesus. Och nu får jag bara komma in i ditt rike. Ja, det kommer vara så underbart den dagen. Så jag vill avsluta med ett till bibelvers som står i Matteus kapitel 9, vers 35-36. Här får vi läsa om vad Jesus gjorde. Vi kan läsa om det i hela Bibeln. Fyra böcker har vi som tydligt beskriver om Jesus liv, vad han gjorde och undervisade. Och det här skulle jag säga sammanfattar det lite. Så vi läser Matteus kapitel 9, vers 35-36. Står det så här. Jesus vandrade omkring i alla städer och byar och undervisade i synagogorna. Och vart han än kom förkunnade han evangeliet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och plågor. När han såg människorna kände han medlidande med dem. Eftersom de var nedslagna och hjälplösa. Som får utan herde. Och där griper tag i mig så mycket. Att människor är som får utan herde. Vi har en herde. Och en herdes uppgift är omsorg. Är att ta hand om dem. Sköta om dem. det finns inte tillräckligt med gräs. Ja, men då tar han dem vidare till där det finns gräs. Och det kommer en varg, då tar han hand om den där vargen så att fåren ska vara skyddade, behållna, omhändertagna. Det är så mycket kärlek i en herdes omsorg till sina får. Och det ser vi i Jesus, att han hade hjärta för människor. Han älskade människor. Han hade liksom en kärleksdriven mission. Det har vi mission. Fantastiskt. Ja. Och det här är vad vi har också som Jesus lärjungar. Vi vill ha en kärleksdriven mission. Och jag tycker att vi ska ta och stryka alla borde. Att vi borde göra det här. Vi borde det här för att vara en bra människa. Vi borde göra det här för det förväntas av mig. Jag borde. Det blir bara jobbigt då. Eller hur? Ja. Och då vill man inte göra det. För det är jobbiga saker. Det vill man inte göra. Men om vi vill. Om jag vill göra det här. Om jag vill leva efter Jesus. Om jag vill dela med mig av honom till andra. Då kommer det börja tillämpas i våra egna liv. Det kommer bli liksom mindshift. I våra älskade små hjärnor som vi har. Som kan ta över ibland för mycket. Det är viktigt att vi inte tappar det fokus som Gud vill att vi ska ha. Det fokus och det hjärta som fick vår himmelska far att agera. Att Gud så älskade världen att han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Där har vi ett hjärta. Där har vi en kärleksfull Gud som offrar sig själv för den som inte förtjänar. Och vem är den? Det är vi. Tack Jesus för det. Så jag skulle vilja ta några minuter om det går med lite låtsång om det är möjligt. att vi sitter i stillhet och låter Gud tala till oss. Gud lever idag. Det vet jag. Jag har bevis på det. Jag har sett så många under och mirakel där jag har gått fram och vågat vara frimodig och be för människor där de blir helade. I Sverige, Sri Lanka, Etiopien, överallt. Gud lever. Jesus lever. Och han talar till dig. Han känner dig. Han vet precis vem du är. Han vet precis vad du har gjort och vad du inte har gjort. Och han älskar dig för den du är. Och han vill tala till dig ikväll. Denna eftermiddag. Så jag tänker att vi tar en stund nu. Och ber honom att tala till oss. Att vi säger där. Okej, Gud. Om jag nu ska vara en lärjunge till dig. Vart är jag behöver följa dig ännu mer? Vilka blind spots, vilka gråzoner är jag har där jag inte tagit ställning till dig? Eller om man kanske sitter här, jag har inte ens tagit ställning om jag vill följa Jesus. Ja, men då kan du ta ett snack om det nu. Faktum är, du kommer få en till fråga om det alldeles snart från Patrik. Men just nu vill jag bara fokusera på vart behöver jag följa Jesus mer? Vart behöver jag få en bättre bild av honom? Och vart behöver han lägga in en bättre självbild av mig? Så jag ber en liten bön och sen kan vi låta Gud få snacka. Så Jesus, jag tackar dig för att du är kärlekens Gud. Jag tackar dig för att du är underbar och för att du är här i detta rum. Och du är här för att möta oss. Och vi vill bara säga att vi är redo för att möta dig. Vi ber för att du talar in med sanning och nåd. Och vi ber att du ska uppenbara för oss vart vi behöver mer av dig. Vad vi behöver lägga ner för att fullt följa dig, Jesus. Eller vart vi behöver få ny eld. Få nytt liv. Där vi känner att det går lite trögt, lite långsamt. Eller vart vi behöver ta ett beslut, en ställning. Så Jesus, tala till oss, Herre. Jag tackar dig för att du gör det.